Du lyssnar på OBS i P1.
Historien om Skandiamannen Stig Engström som misstänks för mordet på Olof Palme har presenterats i böcker och blivit både dokumentär och tv-serie. För många som följt mordutredningen framstår det ändå som utpekandet av Stig Engström inte ger ett definitivt svar. Men vad krävs då för att nå verklig kunskap om vad som hände? Kulturredaktionens Olof Åkerlund vänder sig till filosofin för svar.
1963 presenterade en 35-årig filosof vid namn Edmund Gettier ett par tankeexperiment som fick de akademiska korridorerna att skälva. Ett av dem löd ungefär så här. Personerna Mario och Luigi har båda sökt en tjänst som rörmokare. Mario har av själv inte behövt gå in på mycket starka belägg för två saker. 1. Det är inte han själv utan Luigi som kommer att få jobbet. Och 2. Luigi har 10 mynt i sin ficka. Mario tror alltså på goda grunder att följande påstående är sant. Den som får jobbet har 10 mynt i sin ficka. Men så händer det. Mot alla odds blir det ändå Mario som får tjänsten och även han råkar, utan att veta om det, ha exakt 10 mynt i sin ficka. För den som är ovan vid den analytiska filosofins ibland lite krystade exempel är det kanske inte uppenbart varför Gettiers artikel väckte så starka reaktioner. Det beror på att den tycktes motbevisa en populär definition av begreppet kunskap som sann, grundad tro. Det var ju sant att personen som fick jobbet hade 10 mynt i fickan. Mario trodde också att en person med 10 mynt i fickan skulle få jobbet. Och han hade därtill god grund, rent av bevis, för att så skulle ske. Ändå tar det emot att kalla hans sanna grundade tro för kunskap. Den liknar mer en tillfällighet. Men filosofin tyckte som så ofta var tillbaka på startpunkten. Trots 2400 år av grubblerier fanns det ännu ingen definition av något så grundläggande som kunskap att enas kring. Samma år som Gettiers artikel publicerades inträffade något som skulle påverka offentligheten betydligt mer än detta filosofiska dilemma. Mordet på USA:s president John F. Kennedy. Ett attentat som genererat undersökande och spekulativ litteratur av ett omfång som vida överstiger det Gettier-problemet. Bland annat en kritiserad rapport från 1979 där en undersökningskommitté i representanthuset menade att det troligen låg en konspiration bakom mordet. En åsikt som delas av en majoritet av USA:s invånare. Medan minoriteten nöjer sig med den ensamme gärningsmannen Lee Harvey Oswald. I dessa poler gömmer sig två av människans djupa och motstridiga önskningar. Längtan efter mening och längtan efter avslut. En instabil ensamvarg utan klara motiv ger inte mening. Diffusa sammansvärjningar utan bevisad koppling till brottsplatsen ger ingen känsla av avslut. Många själar har gått vilse i jakt på det ena eller andra. I konkurrens med dessa drivkrafter står vår längtan efter sanning och kunskap sig slätt, befarar jag. Det vi uppfattar som den bästa storyn tenderar att vinna. Det gäller för övrigt även inom filosofin, en disciplin som så gott som aldrig erbjuder avslut. Till exempel var Gettier egentligen inte först med sitt dilemma. Det hade presenterats i olika varianter sedan medeltiden. Men timing och slagkraftighet gjorde att problemet sedan 1963 bär hans namn. Kanske var det längtan efter avslut som fick Stefan Löfven att 2016 offentligt torgföra sin med största sannolikhet felaktiga tro att den ensamme gärningsmannen Christer Pettersson var skyldig till mordet på Olof Palme. Storyn om det som kallats vår motsvarighet till Kennedy-mordet hade satt sig. Det vore på många sätt besvärligt att hitta en ny. Inom kort kom dock en sådan. Och det var en i vissa avseenden så pass bra story att Löfven verkade beredd att ändra sig. Lite grann åtminstone. Den handlade om Skandiamannen Stig Engström som verkade ha trasslat in sig i vittnesutsagor som överdriver hans roll minuterna efter mordet. Ja, det är väl åtminstone så de luttrade ser på saken. De som sett PKK-spår och Christer Pettersson rättegångar komma och gå medan mer suspekta omständigheter och individer aldrig tycks ha blivit ordentligt utredda. Andra tycker att indicierna som förtjänstfullt togs fram i Lars Larssons och Thomas Petterssons böcker och sen adopterades av åklagaren räcker för att tron på Stig Engström som gärningsman ska ha en grund. Sann, grundad tro. Definitionen av kunskap som Gedier problematiserade kan spåras tillbaka till Platon och särskilt hans dialog till Aitetos, där det egentligen heter sann åsikt förenat med förklaring. Men redan där inser huvudpersonen Sokrates att det inte riktigt håller. Kan man ha en pålitlig förklaring utan att förutsätta åtminstone någon gnutta kunskap? Och sanningen, kan vi lägga till, är inte det kriteriet nog så problematiskt? I det svenska språket används sanning ofta som en ungefärlig synonym till ärlighet. Motsatsen till lögn och förljugenhet, medan det är mer tekniska definitioner lätt blir en tårta ovanpå en annan. Att något är sant betyder att det liksom, ja, ligger till på det sättet. Platons ord för sanning, aletheia, har däremot mytiska proportioner. Det leder ner i underjorden till glömskans flod lete. Men den lilla inledande bokstaven alfa gör ordet till en negation. Odoldhet eller icke-glömska skulle man kunna översätta det. Eller, om man likt filosofen Martin Heidegger har en dragning till det omständliga, oförborgadhet. För Platon är de sanningar som är värda att ta på riktigt allvar eviga och något våra odödliga själar en gång stått i förbindelse med. Våra kroppar, vår kultur och våra oprecisa sinnesförnimmelser bedrar oss däremot hela tiden, får oss att glömma det vi egentligen vet. Det gör det vi vanligtvis kallar verkligheten till en dimmig plats fylld av glömska. Och vårt uppdrag, att med stor möda återskapa det som glömts. Då blir sanningen inte något som slås fast med hjälp av opålitliga vittnesutsagor, utan något tidigare dolt som plötsligt visar sig och mycket väl kan ha funnits framför våra ögon hela tiden. Lite som Stig Engström, som hela tiden fanns där i tidningarna, på kvällsnyheterna och på mordplatsen. Frågan är bara när och i vilken roll. Och det är väl så att sanningens betydelse är helt avhängig vad man frågar efter. Den polisiära och juridiska frågan om vem som höll i vapnet är kanske inte ointressant, men ändå bara en öppning för vidare frågor. Varför? Ensam eller i konspiration med någon? För även om det är intressant att som Gedier funderar över vad kunskap om ett faktum egentligen är, så är det ju hur allting hänger ihop vi verkligen vill veta. Vi som törstar efter både mening och avslut. Så om vi någon gång får ett riktigt välgrundat svar på frågan om vem som mördade Olof Palme, så kommer vi att ha en sanning, men ingen kunskap. Eller kanske är tvärtom, viss kunskap, men inte hela sanningen. Ja, vi kommer aldrig riktigt hela vägen fram, tycks det. Varken med sanningen eller med Palmemordet. Återstår alltså lögnen och Palmeutredningen. För medan mordgåtan på många sätt står och stampar på samma plats den gjorde strax före 23:30 på kvällen den 28 februari 1986, så har envetna granskningar gjorda av personer som Stig Larsson, Lars Borgnäs och Gunnar Wall satt ljuset på allt från misstag till lögner och nätverk inom polisen, högerextremismen, näringslivet och statens mer dolda sidor. Och så har det olösta mordet, som enligt vissa förändrade Sverige i grunden, blivit inte bara ett slukhål för vilsna själar, utan också en skola för de som likt Platon Sokrates är beredda att misstro de föregivna sanningarna och söka vidare under ytan. Lite icke-doldhet, trots allt, i den bottenlösa glömskan.
OBS produceras av Olof Åkerlund på Sveriges Radio i Malmö.